Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ett, två, tre, där räcker vi.
Fan vad gött. Det är synk direkt där, Linus. Ta oss inte på orden. Hur är...
Specialisterna, baby. Specialisterna, baby. Så jäkla bra.
Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast.
Ja, välkommen själv.
Tack, tack, tack.
Idag är det jag, Simon Järnfors.
Och jag, Albin Olsson. Eller heter det mig? Nej.
Nej, jag ska nog säga jag.
Mm. Anton är tyvärr inte bland oss längre.
Rolig reaktion om nu han hade varit död. Så, har vi tagit så här lätt på den?
Kommer ett avsnitt 1 minut över 12 som vanligt. också att det känns som att det är lite så här... Det är lite gladare inledning på avsnittet idag än vad det brukar vara.
Ja.
Nej, men Anton hade typ, han var ett litet slarvfel han hade gjort.
Igen. Förra gången han var i Trelleborg så hade han glömt sin mikrofon. Den här gången hade han glömt sina hörlurar.
Ja. Men snart har de hela studion i Trelleborg, vet du, så då jävla ska det spelas in, kan man tänka sig.
Mm. Då kommer det bli full manstyrka igen.
Ja.
Men denna vecka får ni nöja er med oss med två.
Gamen och svensken.
Just det.
Mm.
Gamen och svensken. Och den här veckan så ska vi göra ett litet coronaspecial.
Just det. Vi ska prata om vad det kan bli, vad det kan få för följder om det skulle utveckla sig till en pandemi, som du ju pratar om. Det är att man har hängt med väldigt dåligt och ska liksom så ta vecka 3 nyheterna idag.
Ja, men det är nu, för i början var vi lite så här tveksamma till om det skulle bli en stor grej.
Mm.
Men nu har vi accepterat att ja, det var en stor grej.
Det så kommer
nu
bli en stor grej.
Hur har det påverkat dig? Nej, jag orkar inte ens skämpa
med. Nej, det är inte ens...
jag orkar inte vara kvar i karaktär och...
Nej.
Och skoja om det. Är du i Stockholm?
Ja.
Jag med.
Är du
då? Hade vi kunnat sitta... Då hade du kunnat vara här och spela in ansikte mot ansikte.
Ja, eller du hade kunnat vara här då.
Ja, just det. Trots att du bor utanför tullarna så ja, hade jag ju kunnat ta mig dit.
Ja, alltså det, nu är det ju i alla fall... Innan kan jag ändå förstå när jag hade bosatt mig på ett ställe där...
Det var omöjligt att ta sig till.
Ja, men typ. Man var ändå tvungen att byta till buss och så. Då kan, ja, det förstår jag att det är för mycket begärt. Mm. Men nu är det verkligen en tunnelbana. En av oss ska behöva ta en tunnelbana liksom.
Vilken station, tunnelbanestation är du på?
Bandhagen.
Okej. Ja, ja, men det hade vi kunnat göra, men det är svårt att spela in tre där två. Vi har testat det någon gång där två av oss är liksom öga mot öga och en är på länk. Då blev det för jävligt, liksom det blev en fördröjning och skit och det funkar inte riktigt.
Det var vidrigt ju. Så nu blev det så här, det gör inget.
Mm. Då är... Nej, men jag kom hem från Malmö igår.
Ja, okej. Ja. Gick det bra? Du har kört på... Vad heter det nu då?
Jag körde Bit ihop först, som en gratisklubb. Och sen körde jag på Underjord, som är Sveriges bästa klubb.
Är den?
Tycker jag. Ja, jag tycker det. Ja, det var skitbra.
Har den vunnit pris för det i år, eller?
Nej.
Nej, för i onsdags körde jag nämligen på en klubb som har fått pris som bästa klubb.
Men har inte Underjord någonsin fått pris för Sveriges bästa klubb?
Jo, det är möjligt.
Nej, men det kanske de inte har, jag vet inte.
Jo, men det låter ju verkligen inte otroligt. Men jag menar bara att jag körde ju på Sveriges bästa klubb.
CB Comedy. Ja. Det är Sveriges näst bästa klubb, ska jag säga.
Ja. Ja, du får ansöka om att vara med i juryn så kan du rätta till det. Det är taskigt så att man träffar Isak, han vet att man har den. Man, så här, man lägger all den tiden och med en jury bara för att peta ner hans klubb till två. Nej, men båda är jävligt grymma. Jag är väldigt, alltså Underjord är ju det är ju magiskt liksom.
Mm.
Men jag är fan impad av Carl Bildt Comedy Club för att den liksom, det är så få människor och det är liksom inte direkt det är liksom inget, det finns ingenting som egentligen gör att det borde vara så bra.
Förstår ja, alltså menar? Det är ju, jo, men det är väl delvis så är det Isak som är väldigt bra komfa, han är bara på publiksnack som får ihop och sen så har det blivit och sen vet lite folk vad de får när de går dit.
Ja.
Alltså det är en viss typ av publik som det som men de flesta av dem kan ta ett rätt rått skämt och ett rätt smart skämt. Det finns ju vissa mer mainstream-klubbar där man dels måste skala bort, om man nu vill få mycket skratt, så måste man skala bort allt, dels allt grovt.
Ja.
Men sen också dels allting som är lite smart.
Just det.
Alltså så, man måste vara korkad och familjevänlig. Det är liksom lite som, som uppträda för barn på något sätt.
Ja, precis. Jo, man har verkligen inte alls samma respekt för publiken på sådana ställen som på Underjord och CB. Alltså.
Nej, det
stämmer. Sen tycker jag väl att Pandora ska in på ett honorable mention också. En kanonklubb.
Absolut.
Också.
Ja, det är också. Och även Haket i Göteborg där de har den här, eller just hade det. I alla fall, alltså Emma Knyckare och Ina Lundström har väl en klubb där. Jag vet inte om de kör nu, men den som heter Hybris. Det finns en del bra klubbar. Alltså, så här, sen är det ju många klubbar som är bra i sin genre också. Ja. Men alltså så här, Norra Brunn och Raw och Oslipat är bra i sin genre också. Oslipat är ju liksom något mellanting mellan de här smarta. Den har blivit lite mer folklig kan man väl säga på sista tiden.
Så är det väl. Men kul. Gick det bra eller? Mm.
Ja, men det gick bra. Det har ju varit lite, alltså vi har ju pausat vår turné. Eller bokat om den och skjutit upp den och så.
Så vi ska prata om hur corona har påverkat oss.
Ja, lite. men då har jag har ändå bara kört vidare på andra klubbar liksom. Jag tror jag har kört 100 gig sen corona bröt ut. Ja. Någonting. För jag har kört liksom för mindre publiker och mer oannonserat gratis. Mm. Så jag har nog jobbat fram ganska mycket nytt material. Alltså kanske, jag vet inte om jag har fått fram en ny kvart eller något sånt där.
Okay, ja.
Så frågan är vad jag ska göra. För jag hade ju en färdig timme innan coronautbrottet. Nu har jag liksom en kvart till. Jag vet inte om ska jag ta bort den sämsta kvarten från min gamla timme. Ska jag göra showen lite längre? Eller ska jag spara material till nästa show?
Jag skulle, även om du har fått fram en ny kvart, den kanske är roligare för dig. Den är inte säkert att den är bättre än... Men jag tycker inte du ska lägga till den i alla fall.
Nej, alltså, en timme är långt nog.
Alltså jag såg ju när du och Anton körde i Eskilstuna. Tycker att båda den... är några av Sveriges roligaste komiker liksom. Det var ändå jävligt långt alltså. Alltså det är
att
ta verkligen...
sig 2 timmar.
Ja, men 2 extremt roliga är ändå nästan för mycket alltså. Att köra varsin timme. Alltså det var ju kul, men det var verkligen... mot slutet har man liksom både träsmak och lite så färdigskrattad och liksom...
Sa du, var, alltså Vesslan och Benne då, eller...
Ja, ja, det öppnade väl för er då när ni skulle spela in det.
Ja. Ja, när vi TV, när vi spelade in den för TV som vi kallar det, just det blev det. YouTube till slut.
Ja.
Men
ja, nej, men så jag tycker absolut inte du ska lägga till en kvart. Du har också lite taskigt mot Anton då, de varannan gång kör ni va, att du kör först.
Ja, att då är, jo, då... nej jag ska inte köra en timme och en kvart. Ja. Sen vet jag vet inte hur mycket nytt material jag har heller.
Men det är väl gött att ha, alltså du skulle ju kunna liksom bygga runt det, om du sparar den nya kvarten då till nästa show liksom, så har du den och kanske har ett öppningsskämt eller liksom du har ett tema som du kan hitta.
Ja, jag kan få göra en blandning av alltså de 2 alternativen som inte är att bygga ut den. Att vässa det lite, ta bort lite av det sämsta och spara lite till nästa show.
Ja, just det. För jag tänkte först att det är lite jobbigt att ligga i den i det liksom osynken med sig själv då. Att du, du kommer hinna tröttna på den kvarten också nu då innan du kör din show. Och liksom.
Ja, men så länge inte publiken tröttnar på det, så länge inte de har hört det, så får man liksom lite äta upp att man själv är trött på ett skämt.
Ja.
Alltså så är ju jag. Jag märker att du inte är riktigt sån. Att du kör ju inte gamla grejer som du vet funkar, men som publiken inte är trötta på.
Nej, precis. Om jag verkligen inte tycker att det är roligt att köra längre, då kör jag inte det.
Men det tycker jag är lite slöseri, för då finns det så himla mycket skämt som liksom inte är bevarade, som du har kört live ett tag och sen tröttnat på och sen aldrig mer kör. Mm. Medan om jag har, alltså jag släpper ju specials och så finns de där ute för att bevara då, de finns att konsumera och sen kör jag nya grejer.
Men det är också att inga av mina skämt, dina skämt är ju färdigskrivna liksom. Mina är ju hela tiden, eller kanske inte de äldsta skämten är väl liksom färdiga skrivna skämt liksom. Men jag har ju, om jag skulle skriva ner, jag körde ju rödhåriga skämtet innan Jonas.
Du har en rutin om ditt hat mot rödhåriga.
Ja. Och den är ju inte liksom likadan riktigt som den var då när jag... Att jag liksom försöker alltid minnas hur den var. Men, och samma så här med Kristina från Duvemåla skämtet och liksom... Men jag är ju ändå lite sugen på att göra något sånt uppsamlingshit då liksom. Att ta dem... Jag borde ju ändå ha en stark timme då.
Ja.
Sen har jag ju liksom kört... När jag körde Komikern och Rasisten så var det ju lite det jag gjorde. Så jag får väl köra den en gång då, kanske filma.
Men du filmar aldrig den när du spelar inte in den?
Nej, men jag får väl göra det.
Ja. Ja, och då kan du ju kanske bygga ut den lite. Alltså så här, eller vässa / bygga ut den.
Ja, exakt. Det är också gött att veta, för nu har jag lite så här, jag har liksom en lista av massa skämt som jag som liksom inte riktigt, de är inte ordnade efter hur brända de är så att säga. Jag har liksom inte koll på vad som är med på slängde i brunnen och så jag kanske bara får köra från noll nu med de skämt jag har och så går därifrån.
Jag fattar inte.
Nej, men att jag nu räknar jag som att inga skämt är brända.
Okay, ja.
Och sen när jag släpper det själv, då är de rända liksom. Så tänker jag att jag får göra.
Ja, okay, ja.
Så då får liksom publiken leva med att de första showen och lite av nästa kanske kommer vara skämt de har hört innan. Och sen är det tanken att jag ska, sen är jag på ny kula. Jag improviserade fram ett skämt i onsdags då om att jag hade liksom, jag var inne på det tror jag när vi öppnade inför Jonas, du och jag i måndags. Men att jag liksom har börjat så här med att jag är en väldigt fin kille för att jag gör saker som jag egentligen inte känner någonting på.
Ja, det var någonting om pattar.
Nej, det var att jag var antirasist.
Ja.
Och att jag vill liksom, jag, att jag då på scen. Jag ville ha mer cred för att jag var det. För att jag, har, för att jag inte har någonting att vinna på antirasism. Alltså jag är snarare, om någonting...
Jo, men du kommer jag ihåg vad det var på Jonas... Du vill öppna inför Jonas Strandberg, både du och jag, i måndags var det va?
Ja, precis.
Och då, men då var det att, att du... För det var rätt mycket tjejer med stora pattar i publiken av någon anledning.
Ja, ja.
Det var nog mest, det var en slump. Eller så är det de som lyssnar på podden rätt upp i verkligheten.
Ja.
Men du så brömde de då tjejerna för att ja, de hade stora
pattar. Ja, det var
pattar,
så det började.
Och sen menade du då att så här, nu när jag har gett dig komplimanger och etablerat mig själv som en fin kille, då nu när du känner, då kan jag gå in och vara lite grövre.
Att jag berättade det för publiken också då, liksom. Att de skulle förstå det. Nu kan ni hänga med på alla grova grejer som kommer. För nu har jag liksom visat här vilken schysst kille. Jag har ju sagt att ni har snygga pattar.
Jo, men på ett sätt, alltså det gick ju, det var, jag skulle säga att det gick lite upp och ner det gigget, att det var så att du liksom, ja men lite det, etablerat förtroende, chocksänkte förtroendet, etablerade på nytt och så vidare.
Ja, exakt.
Det gick ganska upp och ner, och du har liksom, du har en viss sån charm så att du kan komma undan med att säga vidrare saker än vad jag kan göra, tror jag, på en scen utan att folk börjar hata. Alltså jag tror att folk har lättare till hat när det gäller mig.
Ja, kanske.
Medan du har lite mer en inbjudande charm.
Ja, men, ja just det. Men har det inte med... Eller ja, det kanske är så. Jag har ju å andra sidan varit med om när folk har hatat mig, så jag är liksom inte...
Jo, du är ju inte osårbar vad det gäller hat, liksom. Men du har ändå en sån här... Alltså, alltså ibland så, men du testar ju ofta gränsen också mer på mainstream-klubbar.
Ja,
medan
ja.
Jag är mer så här, okej, okay, den här publiken, de kommer inte tycka det är roligt med grova skämt. Då tar jag den delen av mitt material som är familjevänligt men som jag själv också tycker är kul.
Ja.
Och så kör vi på det. Medan du ofta kör, även om det är en sån publik som du vet, eller jag vet inte om du är medveten om från början att de kommer inte gilla det här.
Jo,
nu kör vi ändå.
Men jag tänker att det är alltså lite, för jag tror nästan det roligaste jag haft med stand-up var när jag började köra både, alltså det här är ju ungefär samma, det måste nästan vara samma månad tror jag. Mm. När jag körde kaffejök
skämt. Lyssnarna, vad det är för skämt?
Alltså det, nej men det är ju ett slags men det är ett skämt där jag... Jag bara berättar.
Du ingående beskriver partnermisshandel, barnmisshandel och sexuella övergrepp inom familjen mot barn.
Precis, och sen så är liksom, och sen så är punchlinen en callback som är extremt svag, alltså så fruktansvärt svag.
Det är lite som The Aristocrats, ja, faktiskt, för att där hade de också en rätt svag punchline, men att det, liksom det äckliga i mitten
att det är skämtet,
är det roliga.
Till skämtet då. Mm. Eller liksom, det är skämtet, själva resan som är målet då. Och det är den andra som jag tror att jag började köra ungefär samtidigt är ju An Aristocrats, fast den handlar om cancer då. Att jag gör om cancer till en person som helt oomnämnt blir en kvinna som man liksom våldtar analt. Och sen så liksom påminner man publiken om att det här är cancer nu alltså.
Det här är fast liksom... cancer liksom, att du, ja, har tagit det. Du har tagit det.
Ja, och sen så, liksom, så skär man halsen av cancers barn framför henne. Och liksom så himla illa tycker jag om cancer. Men det, liksom när jag fick dem, kanske mest, främst kaffejök då, men när jag fick det att funka är nästan min favorit stund innan stand-up, för att det var liksom det var så jävla motigt när, alltså på pappret är det väldigt svårt med exakt med de orden man ska säga liksom.
Mm.
Men liksom, att det var det att jag skulle hitta fram till ett sätt där jag kom undan med det skämtet.
Ja, och det sa jag dig lyckas med ett antal gånger.
Ja, och då, det är det jag tänker att jag kanske gör. Det kanske är det jag jagar nu då.
Det är liksom. Det du jagar nu, du försöker göra det då. Ja.
Att jag tar ett skämt som jag tänker så, oh, det här kanske är, alltså det här är ju känsligt liksom.
Mm.
Och sen så kör jag det ändå för att det är, för att liksom om man gör, jag tror att man nästan kan säga vad som helst. Om man bara gör det tillräckligt roligt så funkar det liksom.
Ja, kanske det.
För det här kaffejökskämtet, det var ju bara att jag vred på en så glad historia från min barndom vatten upp till 11.
Men du
liksom.
Hade sånt roligt, alltså du var så glad i ansiktet och hade sånt muntert kroppsspråk som liksom ryckte med publiken ändå på något sätt.
Ja, men det är nästan, det är ju lite så Stefan och Christer it jag berättade, men att det är så jävla grov och hemsk liksom. Men det jag tycker är kul, alltså jag tycker också det är kul och jag tycker om grov humor, så jag tycker också det är kul att köra det för folk jag tror kommer gilla det.
Ja.
Alltså det är inte som att sen när vi är ut med specialisterna att jag säger, vad tråkigt, nu behöver jag inte jobba i motvind och uppförsbacke för nu gillar de sån här humor. Det är så. Nej. Är det inte. Men jag tycker liksom det var en fet känsla liksom att kunna vrida till då. För jag körde ju det skämtet jämnt då på Baras backe. Laszlo bad ju mig sluta. Men att jag liksom så här, jag ville verkligen få det att funka då liksom.
Men det handlar nog mycket om då att du ska bara öva upp den charmen mer.
Ja.
För att nu du har ju varit, jag skulle inte kalla det en paus från stand-up, men du har ändå dratt ner lite på frekvensen.
Jag skulle nog kalla det en paus faktiskt. Alltså från stand-up. Ja, i och med att jag skulle vara ändå pappaledig i början på året och sen så kom corona, så liksom anammade jag lite mer coronan och tog en paus från stand-up liksom.
Så, men nu verkar du vara lite på gången.
Ja, jag tycker jag har varit så kul. Vi körde ju på Brunnen förra veckan. Det var ju mitt första gig. Jag har kört ett i somras, men egentligen då sen i december.
Ja, det är ju en paus.
Så det var ju verkligen, mitt mål var egentligen bara att hålla huvudet ovanför ytan. Liksom, på det.
Men då körde du också ganska grova grejer inför en publik som... är kända för att inte klara av grova grejer.
Ja. Jag skämtade om självmord, det var väl det som var lite känsligt.
Just det kan inte vara så grovt. Det var nog mer alltså, i sammanhanget ganska, alltså, så här, ganska grovt. Alltså, för där på Norra Brun vill man riva så mycket som möjligt där, då ska man liksom inte skämta om rasismens på ett så här lite, alltså så här, jag kan inte ens dra mina skämt där jag skämtar om att jag är jude. Jo, jag kan dra dem och de går hyfsat bra. Mm. Men man märker när man förlorar en viss procent av publiken.
Att de blir obekväma om de får skratta eller sådär då kanske.
Ja, men så här, det är vissa. Alltså det är ju liksom... Ja, men förintelsen är ju... Alltså, deras Göteborgsbranden.
Just det.
Nej, men för Göteborgsbranden, det märker man ju att det är extremt känsligt för en viss generation i Göteborg.
Ja, alltså, det är det
så här, som jag för mig att det var så att när det var så rap battles.
Ja.
Så var det någon battle rappare som liksom nämnde Göteborgsbranden i ett rap battle och liksom kommentatorsfältet ballade ur. Det blev liksom så här, nästan minidrev där av folk som tycker att det här ska du inte skämta om. Alltså,
ja,
och jag hade, eller har ett skämt om Göteborgsbranden också som jag drog i Göteborg liksom på en klubb där de gapskrattat alla grova skämt. Ja. Men just det Göteborgsbranden skämtet då dog 80% av publiken skratt liksom.
Ja, ungefär som Göteborgsbranden då. 80% av publiken dog.
Man märker att förintelsen, jag har aldrig för min del och mina kompisar i min ålder och sådär har ju liksom, det är ju inget farligt för dem, men man märker att folk som är kanske 50 och 80, för dem så är förintelsen lika liksom grovt som Göteborgsbranden. Att det finns ju säkert de som...
De är väl också en generation där man liksom tror på allt om förintelsen. Att man så här, att de tror fortfarande att det är mer än 150 000 pers och sånt som dog. Och liksom.
Det är roligt. Alltså, Ja, det, jag har bara i komiska sammanhang hört... nej, men det måste ju finnas folk som tycker att... eller tror att förintelsen har ägt rum, men den är betydligt överdriven i sifferantal. Ja.
Alltså jag såg en dokumentär en gång om en amerikan som hade liksom... det var, ja, men det var en dokumentär om honom. Det var inte han som hade gjort den, utan det var bara de följde honom för att han... Det var liksom en biografi om honom. Så det började med att han typ utvecklade den elektriska stolen eller sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Men han var liksom expert på avrättningsmetoder.
Mm.
Så när han, och då åkte han till Auschwitz ändå. Och liksom när han kom till Auschwitz så kändes det väldigt mycket i dokumentären som att det var inte alls upplagt för att han var liksom förintelseförnekare. Men nej. Det var ju typ att han började så, nej, 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 här har det inte gasats ihjäl. Men ser du inte, det är stora hål i väggarna liksom, det läcker ju, alltså det hade aldrig gått att, om de skulle bygga det här som en gaskammare, där de skulle avrätta människor, då hade de gjort det bättre. Alltså det här går inte. Gjorde lite mätningar, så är det för lite cyklon B-residue här liksom. Och då den kom så jävla från vänster att jag ändå blev lite så spännande.
Men förnekar han det? Trodde han att det hade inte avrättats eller gasats ihjäl judar överhuvudtaget?
Jo,
eller?
Alltså jag tror bara att han påstår liksom, alltså med den att de har byggt hela det här lägret men att de skulle snålat in så mycket på själva gaskammaren liksom, det var för honom helt främmande. Att det är omöjligt att de har lyckats gasa ihjäl så mycket människor.
Det var därför jag misstänkte att Hitler var jude, för att han snålade in lite på...
Det ska vara billigt att gasa jude, det ska vara billigt! Men sen åkte han, och det var också spännande då, att han åkte fast. Han blev dömd, tror jag, i USA för historieförfalskning. Man får inte lov i USA då att säga att förintelsen inte ägt rum.
Nej.
För att man förfalkar historien. Ja, jag vet inte, det var så han fanns ju i alla fall. Han det kändes väldigt lite som en mockumentär. Det var nog, han var nog på riktigt liksom.
Ja, det är ju rätt lätt att se vad som är mockumentär och inte, tycker jag.
Ja,
eller när det är överdrivet och sådär. Ja, nu det här har vi stött och blött rätt mycket med borrat och sådär. Men det kanske inte är så himla lätt. Jag tror på att Göteborgsbranden har ägt rum, men jag tror att det dog 3 pers bara. Mm.
Att de har hittat på 60 namn. Att det var bara att det var bara svenskar som jobbade då på så här räddningstjänsten och sånt. Så var det någon som råkade komma åt så kontroll C och sen så liksom luta sig på kontroll V och bara kopiera ett namn 60 gånger. Och så såg de inte det. Ja, de heter väl så. Alla heter väl Ahmed där. Och sen har de bara, det är 63 pers, de måste ha varit som du. Så tror jag riktigt.
Ja. Och judarna gjorde det för att få ett eget land. Alltså så här att de fejkade förintelsen för att få Israel.
Ja, just det.
Och göteborgarna, de gjorde det för att, vad ville de ha då?
De ville att man skulle bli tvungen att hänga in jackan i garderob när man gick in.
ja, men det är det ju, för det finns ju mycket organiserad brottslighet i Göteborg.
Ja, exakt.
Och de styr ju ofta garderobsintäkterna.
Exakt. Alltså. Så det var ett... så du fick tre unga män, eller unga ungdomar, sätta livet till för att de skulle kunna utnyttja våra... jag var nog lite för ung, eller liksom, för det första då hängde jag inte i Göteborg, jag kände ingen som var med på Backabranden.
Men.
Och sen jag var väl liksom 11 någonstans där, eller?
Inte när du, det var inte med under hashtaggen Backabranden.
Men jag kommer ihåg, när jag var ganska liten då, när det kom fram vilka det var som hade tänt eld och sådär. Jag kommer ihåg att jag var så, återigen då, antirasistisk, att jag blev super, super glad och lättad när jag fick reda på att det var invandrare som hade tänt eld.
Så att det inte skulle bli raskrig då?
Ja, men liksom så att det inte var... Det var bara,
svenskar som dödat invandrare, men samtidigt så kanske det ändå förstärker vissas fördomar mot invandrare då, när det kom fram.
Jo, de är ju modiska svin, va? Det har jag alltid tyckt sedan dess. Nej, jag vet inte, men jag var ju liten alltså. Jag kanske var, jag vet inte hur lång tid det tog innan de fångade dem.
Men var det efter Göteborgsbranden som man var tvungen att hänga in jackan i garderoben?
Jag kan tänka mig att det, de var ju väldigt noga med de här, i den här lokalen på Vistas Max, och sånt. Jag gissar på alltid såna här katastrofer får ju alltid konsekvenser. Hur hade vi kunnat förebygga detta så här liksom?
De får en liten present med det liksom, ja, som precis. Israel. Det är som förintelsen är som jultomten då, att den kommer med presenter och det finns folk som tror på den.
Ja, precis. Precis. Estonia är ju något snack om det. Jag vet inte riktigt vad den diskussionen handlar om, men är det någon årsdag eller? Ja, för det är en årsdag eller så är det, för det har varit så mycket snack. Jag har bara sett Estonia nämnas överallt liksom. Men det verkar som att det är någon som påstår att de inte vet hur det sjönk.
Jag tror det var något med bogviseret.
Jo, det tror ju de flesta, för det var ju det som de här haverikommissionen kom fram till, va? Men det lät som liksom, för folk har skrivit skämtet. Jag tror det var Skandiamannen som så det verkar ändå som att det liksom spekuleras i nu. Och det är ju det absolut värsta med att Sverige är, nu är Sverige så här. När vi får ett slut på Palmemordet, då börjar vi snacka om hur fucking Estonia sjönk. Att det är så jävla tröttsamt.
Specialisterna. Bara riktiga svenskar.
Ja, David Liljemark, han gjorde fanzinet Laban, som från början var mest den tecknade serien Laban, där han liksom tippexade bort vissa ord och skrev dit kuk och ritade dit en kuk och sånt där. Men sen det blev extra kul det fanzinet där han började ta nyhetsutsidor, alltså så här, typ framsid nyhetsartiklar och sånt där, och bytte ut ord. Så var det någon som skulle då det var en sån vi fem på stan eller sånt, där man ska fråga och så frågar de så här: ska man bärga kropparna från Estonia? Eller ska, vad är det, rädda dem, eller vad är det man säger, man fiskar upp dem, bärga. Men då hade en tippex hade bytt ut mot knulla, så här, ska man knulla kropparna från Estonia? Och så svarar de så här: nej, man borde knullat upp dem direkt, nu är det för sent. Så här, ja, det tycker jag, för familjernas skull så ska man knulla upp dem. Men det var ju också så här, var det så här, då var det någon annan ubåt, han ska knulla upp de döda ubåtsmännen. Han ska åka det. Och också en rolig var ju: nu kan du se din ofödda bebis ansikte, som blev: nu kan du knulla din ofödda bebis ansikte. Ja, det kan jag rekommendera om ni lyckas kontakta David Liljemark eller någon som gett ut fanzinet Laban. Så är det något av det roligaste man kan läsa.
Jävligt punkigt också att döpa sitt fanzine till Laban när det redan finns en serie som heter så. Jävligt in your face alltså.
Laban. Men det finns, vänta, många av serierna finns med i också David Liljemarks underbara värld, som är liksom en samlingsvolym. Och då tror jag de kom undan lite med det, för att den presenteras som en konstbok. Och när det är liksom ett konstverk, så är liksom upphovsrätten, det finns ju många konstverk där man liksom har lite, ja, men där man ser lite mellan fingrarna på det här med upphovsrätt och sånt där.
Ja. Yeah. Som Andy Warhol utnyttjade.
Absolut. Bland många andra.
Ja, han och även ett gäng till, ja.
Jag tänkte på, apropå mockumentär. Så igår och i morse så kollade jag och Andrea på... Ja, men det var så här, det senaste Netflix första sidan rekommenderat för dig. Det var någon sånt där murder mystery. Har du sett den också? Det är så här, det börjar med att det är så här en kvinna och två barn som är försvunna liksom.
Mm.
Och så kommer då och så är liksom ja, men de har tagit det materialet de presenterar är dels att polisen liksom filmar allting av någon jävla anledning.
Mm.
Och de har tagit rätt mycket från Facebook.
Okay.
Men ljudet är så jävla bra så jag blir lite också konfunderad på hur fan de har löst det här. Liksom, att allting låter så bra och bilderna är rätt bra också.
Okay.
För André var rätt övertygad om att det var en dokumentär. Men jag sa nej, det kan inte vara det, är för bra skådespeleri och sånt i så fall. Men jag tror det var en riktig dokumentär. Men det var då en man som kom hem. Han gick ju där med poliserna och så här, ja, de har varit borta nu ett tag de här och sen spoiler alert, det var då mannen som hade mördat sin sin fru och sina barn för att han hade träffat en ny tjej och så.
Oj, vilken dålig anledning. Eller liksom, ja,
i slutet så var det så här, de får säga, många undrar varför han inte bara skilde sig. Men det var väldigt oklart, för han verkade vara en helt vanlig kille liksom.
Ja, okej. Okay. Han var underlig. Det känns som att det är någonting man inte vet om ändå ju.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, kanske det. Vad du menar, något man inte, alltså något som inte har kommit fram?
Ja, men liksom att han till slut tänkte så, okej, det är fan bättre att de tror att jag dödade henne för att jag inte pallade göra slut än att de får reda på sanningen. Alltså det låter bara så, det är så jävla svag anledning. Alltså jag fattar, det är jobbigt att göra slut med någon, men det är också jobbigt att såga upp någons lik och liksom slänga det i sjöar runt om i...
Han jobbade på någon sån oljetank, så han bara sänkte ner dem i den oljetanken.
Så han var inte arbetsskygg.
Ja, men också det att han kändes som en ganska vanlig kille.
Okej. Okay. Det är spännande med sånt tycker jag. Jag såg en annan sån... En gammal, där det är liksom en gubbe då, som är ute i trädgården och så ramlar hans fru i trappan och dör. Och så kommer polisen dit.
Och vad gör hon och?
Och dör.
Jaha, ja.
Och så kommer polisen dit och så arresterar de honom liksom. Och, sen, och så han är så bara, men nej, jag har inte dödat henne. Jag var här ute i trädgården. Och bara för att jag, exakt samma sak hände en gång när jag bodde i Tyskland betyder inte det. Men, och det var också så här, det var så jävla mycket som var filmat att jag trodde liksom länge att det var att det var bara en spelserie, fast de hade liksom greppet att göra rätt, att fult belysa intervjurum och sånt då liksom.
Mm.
Så jag liksom, det var något mellanting, eller om de hade gjort så eftersynkat eller någonting med honom då, för att få liksom, de hade, det fanns intervjuer med honom innan det hände liksom, som var, som kändes lik med, i samma kvalitet som, ja, det var så jävla underligt. När han bara åkte runt i bilen och pratade om hur bra hans område är, men hur mycket sämre det har blivit och sådär. Jag bara, ja, jag vet inte. Så jag bara, det känns som att de kanske, att de lägger till 15% kanske, eller sådär, som är spelat och eftersynkat eller så. Jag vet inte.
Ja, det hade också varit jävligt konstigt liksom.
Ja, verkligen.
Men det kanske det är.
Ja. Vi kan ju inte, vi är inte dokumentärfilmare någon av oss.
Nej. Men jag gillar ju att sitta när man ser en sån här hemsk dokumentär eller något sånt. Att sitta, alltså när jag sitter med till exempel Andrea då, att jag sitter och när han killen dyker upp i bild i rättegången och erkänner att han dödat sin fru och sina barn och säger så här, vilken jävla king. Det är mest ett rät liksom, för att se att när Andrea blir känslosam så börjar hon säga nej. Alltså att få henne att liksom lite gå på mitt.
Jag gör nog nästan, jag har ju tröttnat väldigt, väldigt, väldigt mycket på true crime det senaste året liksom, att jag bara är så, folk dör och så, det vi fattar. Men det, alltså, det känns som att man har tagit sig igenom de klassiska seriemördarna nu liksom, att man var så, nu är de nere på någon gubbe som gick runt med en yxa ett par dagar liksom. Men jag kör nog mer tvärtom, att jag liksom, att jag är så, fy fan för sådana alltså. Sådana där finns det för många av alltså. Att man bara helt plötsligt blir liksom någons mamma som är så,
hur kan man ens göra en sån sak?
Hur kan man ens komma på tanken?
Ja, den är rolig. Men jag tänkte på det här på true crime, att man börjar tröttna på det nu lite. Att i de flesta mediers vagga så verkar true crime eller liksom vara väldigt populärt när tidningar kom. Alltså så, när liksom den explosionen av tidskrifter och sånt, då var det jättemycket true crime som gällde liksom.
Aha.
Och sen så när poddarna kom sen så blev det liksom i poddarnas vagga så blev true crime jättestort också. Och där kanske mina liknelser slutar. Jag vet inte hur det är med andra medier, men jag tänkte på det när jag liksom läste om pressens historia liksom, eller jag lyssnar på någon podd om boulevardpressen eller något sånt där, tror jag. Det kan vara snettänkt.
Det är spännande, ja. Alltså, grejen är att jag, det som är lite synd med, det finns ju många bra true crime-poddar tycker jag, som liksom är bra nog, som jag lyssnade på. Men
du var ju väldigt intresserad av true crime tidigare.
Ja, nästan lika intresserad som Anton.
Och Anton verkar inte heller lyssna på så jättemycket true crime just nu, vad jag vet.
Alltså jag gillar ju seriemördarpodden rätt mycket. Det är mycket tack vare Dan Hörning i och för sig. Att han låter så glad alltid han berättar om de hemska sakerna.
Han har gotta säger det så himla mycket. Han är inte den som fejkar att han tycker det är hemskt.
Nej, precis. Alltså, eller han säger ju orden att det här är naturligtvis fruktansvärt. Men man hör att han ler när han säger det.
Jag hörde Henrik Mattisson ranta om det i någon podd när han blev intervjuad. Det är så här, men kom inte och så här moralisera och säga att det är, du är våldspornograf. Det är det du jobbar med. Då ska du inte lägga in någon jävla moral om att det här är fruktansvärt med dina egna ord.
Nej. Jag har faktiskt också tänkt på att jag stör mig väldigt mycket på det. Att man, att man liksom är så orolig för att folk ska tro att man är för stympning och mord, så att man måste säga så, det här är verkligen hemskt alltså. Alltså det enda du gör är ju att prata om de allra hemska sakerna man kan göra mot någon annan. Du behöver verkligen inte säga att det här är vidrigt gjort liksom. Men Men jag vet inte om det är att man har blivit så avtrubbad nu att jag liksom till och med har tröttnat på P3 Dokumentär, eller om det är att P3 Dokumentär har gått ner sig väldigt mycket.
Men de har blivit sämre. Alltså.
Det är så, ja.
Jag är nästan helt övertygad, eller jag är övertygad om att de har blivit sämre. Att det var tajtare och mer dramaturgiskt spännande innan.
Ja, för jag får också den känslan. Alltså jag har lyssnat tillbaka nu, men då lyssnar man ju på de allra bästa, så det är också lite orättvis jämförelse. Alltså om man lyssnar på Lasermannen-dokumentären liksom, som är riktigt jävla bra. Liksom.
Ja, dels så betar de av de bästa grejerna först.
Ja, precis.
Men sen tror jag också att det är sämre folk som jobbar där nu.
Ja, för att den här...
mindre begravade eller lägger med mindre tid eller någonting.
Ja, precis. Jag tänkte på den här Lisa Holm då. Hur den skulle kunna bli lika bra som Helen-mordet.
Mm.
För att det är ju ändå så. Det är ju inte en serie. Det är liksom inte mer spektakulärt än att det är två vidriga killar liksom som har mördat en ung tjej.
Men Lisa Holm. Ja.
Och Helen.
Det var bara en. Du menar två. Ja, båda två var bara en.
Alltså, jag menar att brotten är ganska lika varandra på det sättet liksom.
Ja.
Men att jag hade nog inte lyssnat på, jag hade hellre lyssnat om Helen-podden än att lyssna på den om Lisa Holm, om det finns en om Lisa Holm, det vet jag.
Jo, men det tror jag det finns, men jag kommer inte om det var Peter Dokumentär. Jo, det var det kanske, men jag tänkte på en roll när du berättade om det värsta som finns med lemlästning och stympning och mord. Det var Galago som gjorde ett nummer som... Oj, nu ringer det på dörren.
Oj, vem kan det vara?
Det kan nog vara Andrea.
Jaha.
Kom in! Hallå, hallå.
Hej.
Hej, jag poddar.
Jaha, okej. Hur länge då?
Vi ska nog hålla på en kvart, halvtimme till.
Vi lite
längre. Okej.
Vilket konstigt uttal hon har på förlåt. Det lät precis som hon sa, hur länge då?
nej, men det var i Galago så gjorde Pontus Lundqvist en serie som heter Golfarupproret.
Ja.
Där, alltså det var något, ett temanummer av Galago. Nej, jag tror det var borgarna hade makten i Sverige då när det kom ut.
Mm.
Och så gjorde de ett temanummer som hette något i stil med Nu blåser vi borgarna. Och då gjorde Pontus Lundqvist en serie som heter Golfarupproret. Som handlade om när borgarna tar makten. Och då är det liksom några golfare som gör uppror och bara så här, och som gör ett sånt splattertåg där de liksom... där de lemlästar folk och tvingar en liten så här, pojke att knulla sin farfar i struphuvudet som de har huggit av och så här. Alltså verkligen det värsta som kan alltså så här, aristocrats igen ungefär. Och sen så blev det liksom, det här var innan sociala medier var så drevanpassat, så att det blev lite så här ett mindre skandal i media kring den serien. Eller så här att det var till och med någon, jag tror det var någon som de gjorde förr, att journalister kanske ringde upp de inblandade. Så att Carl Bildt fick uttala sig om den serien.
Aha.
Och han sa... lemlästning, mord och sexuella övergrepp på barn är ingenting vi uppmuntrar i de nya moderaterna. Och han sa väl det på skoj, för han tyckte väl förmodligen var en löjlig fråga.
Ja.
Men det är så himla kul att lägga till
nya moderaterna. Nej, det där har vi lagt bakom oss. Apartheid och lemlästning och sexuella övergrepp mot barn och sånt. Det är gamla moderaterna du pratar om. Nästa fråga.
Specialisterna. Bara killar.
Ja, apropå det här att du ska köra stand-up mer nu, eller det kanske bara är min tolkning av det.
Nej, det
att
du stämmer ska... nog, ja. Det är nog min tanke för tillfället.
Mm. Ska du ner till Leroy's Gold ikväll då? Nej, en spänningsgratisklubb.
Jag kan inte ikväll. Jag har varit borta nästan varje kväll i den här veckan och igår var jag månad borta. Så vi har inte umgått så mycket. Så vi ska nog göra det. Men jag snackar med Bränning att jag kommer nog kanske hänga lite mer där.
Mm. Ja, men det blir kul.
Är det vid 7 de kör?
Jag vet faktiskt inte. Han frågade nu om jag ville vara där vid 7 och spela in en podd. Så jag tror inte att stand-upen börjar 7. Den börjar 8, ska jag gissa på.
Så får det vara. Bara, det är lite synd att det är en fredag för min del. Eller det är det väl kanske för många del. Men jag liksom... Det är ändå en fredag va? Ramona jobbar heltid.
Men kommer ni på premiärvisningen av Mina Problem nästa vecka?
Ja, jag gör det i alla fall. Gör ni där ute?
Ja, ni kommer... Alltså nu är det ju speciellt också coronatider som den här special nu för att börja runda av och knyta ihop säcken lite. Så det är ju...
Ännu en sak som har påverkat dig då med corona.
Ja, verkligen. Det kan inte vara riktigt lika många folk på premiärvisningen, men alla kan ju se den digitalt. Det blir som digitala bokmässan.
Just
eller
det,
digitala...
du var väldigt tidig med det att släppa in, eller i alla fall före corona.
Att släppa saker digitalt
på
internet.
Men du släppte din sitcom digitalt. Nu är det liksom, du skulle ju nästan haft en sån digital premiärvisning också.
Ja. Men ja, jag har ju en sån på YouTube. Du vet, man kan ha en premiär där. Alltså man kan ställa in premiärmode så att det blir en sån nedräkning och sånt där och folk som sitter och väntar.
Fan, det hade varit perfekt. Det får vi försöka, det får ju folk göra då. Vilken dag är det? För det hade varit fett om liksom, hur lång är den? 12,
den är 15 17 minuter.
Ja. Så liksom när de 17 minuterna är slut och ni står där och ni brukar snacka, du och regissören och sådär lite.
Ja.
Men att man då, sen bara det sista nere uppdatera, se hur många visningar den har.
Mm. Och sen, ja, det kan man göra.
Och då är det liksom, det hade varit fett om det var så, kanske 10 000 i alla fall.
Så många lyssnare som möjligt för att se premiären också. Ni kan redan gå in, eller nej, kanske, jag vet inte när det kommer liksom laddas upp på YouTube så att man kan klicka i vänta på premiären. För att då kan man liksom vara så man kan vara i vänt-mode så man kan få en notis och sådär. Men det här är då säsongsavslutningen, avsnitt 6 av Mina Problem. Och jag är väldigt nöjd med det. Det är en... Jag vill ändå inte riktigt än avslöja vem den hemliga gästskådespelaren är som ska vara med. Men
nej,
jag tror
jag
att det kommer, ni kommer inte bli besvikna.
Nej.
Nej,
jag är inte med. Jag är inte med.
Så det är inte Albin Olsson som är den hemliga gästen?
Nej. Ja, men jag ser mycket fram emot i den delen framförallt kanske. Eller liksom, jag gillar ju alla avsnitt, men...
Ja, och sen har jag gjort klart säsong 1. Mm. Och då tänkte jag väl försöka... Jag tänkte så här, kanske klippa ihop hela serien till en långfilm. För då har jag typ 90 minuter.
Ja, just det.
Men det skulle vara mest också för att få den som en... Ja, men kanske få in den på någon filmfestival eller något sånt där.
Ja, just det. Ja.
Men det kommer ju bli, det kommer inte kännas som en traditionell långfilm.
Nej.
Kanske mer som Coffee and Cigarettes, om du sett den, Jim Jarmusch-filmen.
Yes.
Den känns inte heller som en traditionell långfilm, men man köper ändå att det är en långfilm, liksom, även om det är ett gäng ihopklippta kortfilmer på något sätt.
Jag köpte nog inte att det var en långfilm när jag såg den, tror jag. Jag var väldigt besviken, jag tyckte det lät väldigt coolt. Och så var det liksom coola gäster då, eller vad man ska kalla dem.
Jo, det är coola skadisar. Det är RZA, GZA, Bill Murray, Iggy Pop.
Mm.
René Meg. French.
Visst, det är Meg och Jack White med också.
Det kanske de är.
Ja.
Den är lite tråkig, alltså. Coffee and Cigarettes. Den är ju, jag var väl så att kanske 20 när jag såg den första gången. Den var lite mer lätt imponerad.
Ja. att kaffe och cigaretter var två saker som fortfarande var rätt coola när man var...
Ja, ja men också att det var liksom, den var lite experimentell.
Ja.
Men nu har min dator håller på att balla rör nu.
Asså?
Skärm börjar fladdra. Jag måste nog
Har du den som strömkälla?
Strömkälla?
Alltså, jag har ju min inspelningsapparat inkopplad i datorn, så om min dator hade dött så hade ju inspelningen dött.
Mm, ja, jo, men det här, inspelningen hade dött om datorn hade dött. Men ja, nu är den tillbaks, nu fladdrar den inte längre, men det var liksom själva skärmen som började fladdra.
Ja. Men vi kanske ska nöja oss då innan, innan alla tre specialister har haft otur med teknik den här veckan, eller? Mm. Eller litar du på att den fortsätter köra?
Jag tycker vi ska leka med elden lite till.
Då ska vi försöka komma på någonting. Fan, det är alltid dumt när man så berättar att så här, nio minuter till ska vi härda ut nu, Simon. Att de här sista nio minuterna, hur bra de än är, kommer kännas av. Fan vad de gick på tomgång där i slutet. Alltså, jag har inte mycket kvar att prata om det här.
Ja, men det är ju rätt sjukt hur mycket podd man har spelat in och hur mycket man uppenbarligen har haft att prata om.
Ja.
Jag började podda 2012, så det är 8 år och jag har ju spelat in rätt många timmar varje vecka. Alltså, först var det arkivsamtal varje vecka, där har jag aldrig pausat, och sen specialisterna börjar väl efter 3 år eller någonting.
Mm.
Och sen börjar man köra AMK morgon rätt ofta också.
Ja.
Kör du AMK morgon efter en...
Ja, jag skulle varit med i veckan, men jag glömde faktiskt bort det. Så jag var vaken när jag skulle varit där, men jag hade bara, det var bara helt, jag hade bara helt glömt bort det liksom.
Mm. Och sen lite... så har jag gästat rätt många poddar. Kom du ihåg det? Det var någon som publicerade sånt poddindex.
Mm.
På den tiden var Peter Brist av den som hade varit med i flest poddar,
just det.
Tror jag. Jag var kanske 3 eller 4 eller något sånt där. Kringlan var också en av dem som varit med mest. Nu, alltså Martin Sonneby måste ju vara en av dem som har spelat in flest poddtimmar eftersom han har kört AMK morgon så konsekvent och så länge.
Ja, dessutom hade de ju alla mina kamrater jävligt länge också. Alltså.
Ja, plus att han gästat en del andra poddar också.
Jo, men han ligger nog bra till, skulle jag säga.
Kör du, men hur ofta släpper ni Jag vill vara Håkan?
Varannan vecka egentligen. Nu har vi släppt en gång i veckan de senaste, alltså i somras liksom. Men varannan vecka släpper vi.
Mm, det är ju Otto och Daniel, de jobbar även med ljudet på mina problem.
Om man brukar få chansen att träffa mycket. Dem på, i alla fall Otto har väl varit på visningarna av
Jag tror Daniel har varit där några gånger också.
Ja.
Men jag har börjat tänka mycket mer på ljud i film och tv och sånt sen jag började jobba med det själv. Nu liksom kan jag ju, när jag och Anton gjorde den här Vård av sjukt barn som också finns på YouTube, då spelade vi in det och det var så här, vi ställde typ en mic på golvet. Alltså den här typen sån stand-up mic, eller vet du, en sån här podd-mic som jag har nu, ställde vi på golvet och bara så här, ja men den kommer väl ta upp ljudet liksom. Och vi körde inte med några myggor eller bom eller något sånt där. Och sen sa då Jocke Boberg som filmade då, sa men det ljudet från kameramicken, det blev bättre. Så vi får ta det. Och sen så lyssnade jag på det så här, men det låter väl helt okej liksom. Och sen såg man bara YouTube-kommentarerna att vara så här, skitkul, men jävla vad dåligt ljudet var.
Ja.
Det var sånt tänkte inte jag så mycket på för, liksom.
Nej.
Och Andrea hade nyligen kollat på Gitarrmongot, den filmen, och hon har börjat göra lite kortfilm och sånt också nu. Mm-hmm. Och då sa hon så här, fan vad dåligt ljud det var på Gitarrmongot. Det var lite svårt. Och...
Jaha. Det minns inte det, jag.
Nej, inte jag heller. Jag såg den på bio, kommer jag ihåg. Och jag har inget minne av att ljudet skulle vara dåligt i den.
Men var det lite de här handicam-tiden då, kanske? Att det liksom...
Ja, lite dogma-tiden.
Ja. Ja, kanske det.
Apropå dogm så såg jag Tenet på bio igår.
Ja, jag är sugen på att se den. Men det låter inte alls som en film som du är sugen på att se.
Det säger alla. Det sa alla. Andrea föreslog det. Att vi skulle se den. Jag sa, jag tror det är inte en film jag kommer att se. Så, nej, jag tror inte heller det. Men det är typ en av de få filmerna som går på bio nu. Och det är kul att gå på bio. Vi kan äta godis och, och så. Ja, men det är okej. Okay. Och sen på vägen till bion så träffade vi av en slump Love Len i tunnelbanan. Och han sa, jag tror inte det är din typ av film det här.
Nej.
Och så sa, nej det var liksom det är allas första tanke. Mm. Men sen såg jag den.
Och det var,
Nej, det var inte.
Så den enda som inte kunde lista ut att det inte var din sorts film, det var Andrea.
Ja, men det visste hon också. Det var bara att hon ville se den. Hon tyckte den var bra.
Det kanske inte är en så stor grej att sitta i några timmar på bio för någon annans skull heller.
Nej, det var det verkligen inte.
Och det
var ju, även för min egen skull var det rätt kul liksom. Alltså man kan äta godis, man kan hångla lite, man kan, alltså man kan kolla lite på actionscenerna. Men alltså grejen är också att det är så här tidsresor och alltså
inga spoilers.
Det är så här, men jag skulle gissa på att inte ens Christopher Nolan själv fattar hur allt hänger ihop.
Nej, men så kan det ju kännas ibland, ja.
Det är väl lite som David Lynch för den känslan av också.
Ja.
Fast här var det mer, här var det ändå mer att de försökte ändå ge skenet av någon form av logik.
Ja. Jo, men det finns väl någon sån här sci-fi regler ändå inom det, att det ska finnas att man ska kunna förklara sin egen logik räcker rätt långt. Liksom. Att man kan hitta på så här då. Man kan göra på det här viset. Och det är på grund av en grej de har upptäckt ut i rymden. Alltså det är ju ett väldigt slappt sätt att göra då. Men att man liksom, som Jules Verne och så, var ju liksom, ja, men det är atomklyvningsmotorer. Att man kan liksom bara hitta på det. Vad är det nya nu då? Något som är jävligt mäktigt som någon har uppfunnit. Liksom. Det använder man för att ta sig till månen. Och så hittar man liksom att ta sig till
internet.
Månen. Ja, men jag menar så att det, liksom, det är ändå så här att åka runt under havet och åka till månen som är, det är det som är själva berättelsen. Hur man gör det är ju egentligen ganska sekundärt om man bara, om man får liksom chansen att köpa det.
Jo, men sen blir det så mycket manusluckor ofta när det handlar om tidsresor och sånt.
Jo, det blir det ju med tidsresor såklart.
Jag intervjuade serieskaparen Simon Hanselman, jag vet inte hur det ska uttas. För han gör då serier och han har en karaktär som heter Varulv Jones som då dog i hans serier 2017. Men de här serierna utspelar sig innan 2017 där han är med. Och sen kom det liksom serier då om karantän och corona när det blev aktuellt, som man publicerade direkt på Instagram. De är roliga, de kan man följa. Och då var Rolf Jones med där också. Och då så, jag skulle intervjua honom då för den här digitala Stockholms seriefestival, så att jag fick chansen att ställa frågan, så här, men hur går det ihop att om var Rolf Jones dog 2017, hur kan han då vara med i gänget och göra det här under corona 2020? Det var svaret. Parallella universum. Så jävla slapp.
Sa han det med ett liksom snett leende? Eller var det bara så? Ja, det duger för dig.
Det är ju en ganska crazy humorserie. Fast också hyfsat realistisk. Liksom. Men han sa att han har väl snett leende under hela intervjun, ska jag säga. Det var lite hans... Parallel universe.
Där var vi uppe på en minut. Fan vad gött. Bli Patreon. En timme med det. Vi har inte klarat. Man är så på 56 sekunder. Oh, hur ska vi ta oss igenom detta? Nej men bli Patreon så får ni en timme i veckan. har ni något datum när ni ska köra igång turnén igen eller?
Gå in på specialisterna.se och följ alla uppdateringar.
Just det. Gå också in och följ Jag vill vara Håkan på Spotify så att ni får, när vi släpper grammatiklåten, får ni den i ert flöde på dagen, vet du. Smart.
Och kolla in mina problem avsnitt 6 den 9 oktober släpps den.
Mm, klockan?
21.30.
Fett ös. Då finns det inte så jättemycket kvar att säga utom bara en sak.
Rabba-dabba tipptopp.
Specialisterna lever med livet som insatsen och tar en dansar med livet som insats ibland. Har sett så mycket sorg, så mycket ängslan, så jäkla trött på allt. I slutet jag kommer att benägna mig själv om livet, begå mitt liv. Godnatt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.